dags då för schackpodden igen. Hej Jesper!
Hej Karla!
Nu ska vi se, nu har vi mycket att prata om, men vi ska försöka hålla oss till nästan ett ämne. Det är ett ämne delat i två blir det idag. Visst var det så vi sa?
Så var det väl.
Först ska vi prata lite grann om OS, schack-OS som spelades för ett par veckor sedan. Och sen ska vi, i samband med schack-OS så pågår ju alltid FIDE, alltså Internationella Schackförbundets kongress. Och där händer det också väldigt mycket olika saker. Så att grejerna händer samtidigt, men och vi ska prata om dem i två delar.
Och så får man väl säga det, Karl, också att det händer ju ganska mycket på själva olympiaden runt omkring också som kan vara värt att ta upp.
Absolut, så det är ju liksom en stor festival, en stor schackfestival kan man säga. Så att det är, ja, det är mycket att prata om. Ja, snart så börjar vi. Det första vi pratar om idag är alltså själva schack-OS, den stora, stora tävlingen som i år spelades i den georgiska staden Batumi. Du var där och tittade på, Jesper.
Ja, du med, Karla.
Ja, faktiskt var jag det. Det är en fantastisk upplevelse egentligen. Mm. Det är två klasser. Det spelas i damklass och i öppen klass, som det heter. Det finns mycket alltid vara damer med i den klassen också. Men det är naturligtvis mest, det är som en herrklass kan man säga då. Och i herrklassen var det 184 lag med, vilket är ju helt fantastiskt om man tänker efter. Det är alltså 100, det är från hela, det är ju bokstavligt talat från hela världen.
Mm. Ja, det är ju, man kan säga att det här är ju schackvärldens hjärta.
Ja, så är det. Och även damklassen, hur många lag kan det varit med där? Det var lite färre, jag tror det var 150 lag eller 149 eller någonting sådär lag. Så att det är ju alltså en enorm en festival. Och de bästa lagen är ju heltidsproffs och ja, det är ju som man förstår Ryssland och USA och Kina, de här lagen. Men även sen är det ju rena amatörlag. Jag tror att det var till och med en skolmatch som vi fick se i ett av partierna i år.
Mm.
Så, ja.
Mm.
Kanske man inte hade trott i OS, men några lagen är helt enkelt inte så bra. Men de får vara med i alla fall.
Yes.
Ja, men ska vi börja prata lite grann om Sverige då? Sveriges lag, Jesper. Det är ju två laget, herrlaget och damlag. Ska vi börja med damlaget? Det var ganska mycket snack om det innan turneringen. Kan du berätta lite grann om vad det handlade om?
Ja, alltså det är ju så i Sverige att vi har ju Pia Kramling som är outstanding i svensk schack och som är den enda heltidsproffset vi har. Och hon valde att inte vara med i OS i år. Och det sätter ju stämningen på situationen förstås när man får med sin absolut bästa spelare. Dessutom är det ju att Pias dotter Anna är ju också en spelare som numera platsar i laget. Och hon var det då också att stå över deltagande.
Och när du säger att de valde att stå över så kan man väl säga att det finns väl, ja, man kan ju inte alltid veta. Vi har ju en förbundskapten i schack som heter Anders Wengholm. Mm. Som är ansvarig då för att både ta ut ett herr- och damlag. Och ja, det är väl helt enkelt så att det finns olika uppgifter om vad skälet är till att Pia Kramling och Anna Kramling inte är med. Att de hade ju nog velat spela kanske, men kände sig lite, ja, Pia kände sig kanske inte riktigt inbjuden med annat än med armbågen. Det är väl åtminstone den versionen som hon har delat med sig av.
Man kan säga så, det blev en typ av kontrovers på något sätt som gjorde att hon valde att inte ställa upp. Så är det.
Precis. Jag tycker ju själv att det är en skandal. Jag tycker ju att det är upprörande egentligen att inte vi har med Pia i landslaget. Och det hoppas verkligen att de inte låter det här hända igen, utan att de redan nu är det 2 år till nästa gång det ska spelas schack-OS. Mm. Och att man liksom under den perioden redan nu gör klart över vad är det som krävs. Jag menar, det handlar om ja, hur man, inte vet jag vad det kan vara. Ekonomisk ersättning tror jag det inte handlar om, för att de svenska spelarna får ju viss ersättning, och det tror jag inte det har varit några diskussioner om. Det är nog andra saker. Det kan handla om personkemi och det kan handla om individuella önskemål och sådär. Men det måste man bara lösa. Det här är, ja, det hoppas jag verkligen att de gör.
Mm. Nej, det är klart att som det ser ut just nu i svenskt schack, där vi har 2 stycken spelare som sticker ut då. På damsidan är det ju Pia som fortfarande är överlägset bäst. Och på herrsidan är ju nästan motsvarighet nu i Nils Grandelius. Som man också behöver som ett lok för att kunna göra ett gott resultat i landslaget som det ser ut numera. Då. Och då är visst, det är inget tvekan om att det är viktigt att man får med sig de spelarna så att de vill vara med och vara det här lokomotivet som drar övriga laget framför sig då.
Så är det. Och det ska man ju då, därför tycker jag man kan säga att det finns två sätt att se på damlagets resultat. Och jag tycker att man måste vara ärlig och använda båda metoderna. Det ena är att säga att förra OS så kom vi på en ganska bra plats. Jag kommer inte exakt ihåg, jag tror det var 25 plats ungefär kom damlaget. Och den här gången kom vi 56a. Och det är ju naturligtvis att Sverige har fått en betydligt sämre placering. Och det tycker jag är någonting som vi måste värdera och säga att det här är ju inte bra liksom. Det är det ena sättet. Det andra sättet är att de tjejerna som faktiskt åkte dit och spelade, det är ju inte deras fel att några andra spelare inte var där, utan de måste ju värderas utifrån sin egen prestation.
Ja, men det är ju självklart.
Och det är ju så, de överpresterade inte, utan de gjorde väl ungefär det som förväntades av dem som lag betraktat.
Ja, men Sverige hamnade väl ungefär där som deras startrating var, eller ranking var, som jag förstod saker.
Så det var liksom ingen överraskning alls, utan de kom på den platsen där de förväntades. Så det var ju två spelare som underpresterade och två som överpresterade, och då blir det så här. Vi hade ju Inna Agrest som var väl den som, ja, den är egentligen den enda riktigt duktiga spelaren som var med i laget, om man nu ska jämföra på internationell nivå. Och sen har vi Jessica Bengtsson, Anilina Fransson, Nina Blasekovic och Margot Saritovskaya som spelade. Margot tyckte jag var jättekul att hon fick vara med. Hon
är det tycker jag
bara,
också.
Hon är ju bara 14 år gammal och gjorde sin första sån här stora framträdande i den här. Och hon överpresterade absolut. Hon tog 4 poäng av 9 mot bra motstånd. Och det är liksom, det är det som man vill se. Och jag menar, det är inget ont att säga om varken Jessica, Angelina eller Nina. De spelar ju bra schack och det är inget fel på det. Men som sagt, det är ju en speciell sak att representera landslaget. Det tycker jag. Det måste man ändå säga.
Mm. Ja. Så är det.
Så är det med det. Ja, det är om det. Damlaget. Annars då. Anders Wengholm är ju förbundskapten då. Han var ansvarig coach också för damlaget. Jag vet att du har pratat lite grann med honom. Hur är det att coacha ett lag? Eller hur var laget?
Alltså, man kan säga så här. Ja, det är ju det här lite grann som jag också tycker att man måste ha mer förståelse för när det gäller i de här diskussionerna som har varit om Anders och vara landskapsrätt, det är att man måste förstå att det är inte lätt alltså, att vara landslagskapten i schack. Överhuvudtaget att vara landslagskapten eller kapten i schack och leda ett schacklag är inte så enkelt. Och orsaken till det är ju att vi har alltså ett synnerligen individualistiskt spel. Och som där man då ska skapa ett lag av de här individualisterna. Och att hitta den balansen av hur man liksom ska skapa laget i balans med att låta varje spelare få förutsättningar att kunna prestera sitt bästa. Det är faktiskt inte så enkelt. Och det är också en annan sak som kanske är viktigt att förstå. Det är, vad är rollen att vara förbundskapten i schack? Där uppfattade jag det som att det fanns vissa oklarheter redan från början. Alltså, är det att vara den som liksom fixar organisationen, som ger dem, tar hand om det praktiska på plats? Är man den som också ska vara schackligt ansvarig och leda laget ur den aspekten?
Alltså i sak så är det ju inget konstigt. Uppdraget är att se till så att vi får dit det bästa möjliga landslaget och att de får de bästa möjliga förutsättningarna att prestera. Det är ju liksom...
Ja, visst. Men frågan är vad som ingår i det.
Som sagt, det är klart att om man tittar på andra sporter där förbundskaptenerna kanske varit lite mer publika, så är det ju som gammal fotboll och ishockey och sådana idrotter där liksom står om dem i tidningarna. Och det är klart att då är det ju lagsporter, och det är en annan sak än just en sån här sak. Men det handlar ju mycket om att få människor att trivas ihop, att få dem att liksom ha trevligt och må bra samtidigt som ska prestera, och få den tid och den egna tiden man behöver för att må bra. Och jag vet att Erik Hamrén, som jag i övrigt inte gillar så mycket som fotbollskapten, men en sak han sa som jag tyckte var väldigt bra, det är att om man ska vara rättvis och lika behandlande som förbundskapten, så måste man behandla alla deltagarna olika. Mm. För att alla är olika, och det kan inte vara så att de är likadana.
Mm. Men här är det ju också en stor skillnad på schack och på fotboll, som ju är ett lagspel där det krävs ett samarbete mellan spelarna. I schack är det ju inte riktigt på det sättet, utan varje spelare här måste kanske också få sitt eget rum, få sitt perfekta upplägg för att kunna prestera individuellt i sitt parti. Och samtidigt så ska man då skapa en grupp som är starkare än varje enskild medlem.
Det är ju det sista som gör att vissa lag överpresterar liksom i lagsammanhang och andra inte gör det, så att säga. Och det är ju det som, alltså, om man inte har den aspekten så är ju förbundskaptenen meningslös, för då kan man ju skicka dit fyra spelare och låta dem bara spela sina vanliga tävlingar liksom. Det är ju inte, det är ju inget problem, men det är ju inte så det är tänkt. Men om vi pratar lite grann om herrarna, för där de hade ju då Anders Wengholm är förbundskapten för båda lagen, men de hade en egen coach, Jevgenij Agrest var med som coach för deras lag. Han är en duktig schackspelare. Jag tror att det fanns en del frågetecken där också, kan man säga, om hur det ska funka. Kan han behandla alla lika? Han har ju varit Nils Gandelius coach eller tränare och så i flera år. Men de andra spelarna har ju en annan förhållningssätt till schack än vad Nils kanske har. Nils är ju, satsar ju mot världseliten, och det gör ju inte de andra. Om man nu får vara, även om de kanske drömmer om det ibland, så får man väl vara ärlig och säga att de inte riktigt är på väg dit.
Nej.
Hörde du någonting där? Var det några, liksom, hur kändes den? De gjorde ju en riktigt, riktigt fin tävling.
Alltså man kan säga så här, där är det ju en sak som ju då man ska inte glömma bort i det här då. Det är ju att här har vi alltså två spelare som väldigt tydligt sticker ut och som överpresterar.
Som överpresterar, ja, det är ju Jonathan Westerberg och Nils Gandelius som
gör. Ja, och det, man kan säga, det är ju när det är bara fyra bord som man pratar om, så är man ju väldigt avhängig av att spelare prickar in sin formtopp. Att Nils gjorde ett bra resultat, det överraskar nog ingen, för jag tycker det verkligen känns som att hans formkurva är stigande. Att prata med Nils och möta honom och prata schack med honom, man känner liksom att det finns ambition, det finns vilja, och man känner att det bubblar glädje kring honom när det gäller schacket. Och jag tror att han mår bra i det privata livet. Han har precis flyttat till Danmark. Bra livssituation.
Det är konstigt att säga då, men han har ju flickan här.
Det är kärleken vi pratar om naturligtvis. Att man mår bra, det är också någonting som indikerar att man liksom kan spela bra schack.
Nej, men han gjorde ju, det är ju inte bara att han spelade bra, han spelade ju också bättre än vad han, så att säga, han överpresterade i förhållande till de förväntningarna. Han spelade ju bra och vann fina partier mot högre rankade spelare, vann mot Gelfand till exempel, fin parti liksom. Så.
Jo, men det var det jag menar, jag har en känsla av att hans formkurva är stigande, så för mig var det inte så överraskande att han presterade bättre än vad man till och med kunde räknat med, va? Och det är inget tvekan om att den som är den riktigt stora överraskningen, det är Jonathan Westerberg. Det var ju överraskande för alla, inklusive honom själv, om jag har förstått saken rätt.
Ja, han var ju väldigt glad. Alltså, jag träffade honom där på slutet efter tävlingen, och han var ju jätteglad. Han gjorde framförallt, så jag pratade med honom efter hans parti mot Italien, där han spelade ett sånt där, man tittar på det, som är det som att det kan du använda till lektionsmaterial på vilken nivå som helst. Ett superfint parti där han liksom bevisade hur en dålig löpare ska liksom, ja, helt enkelt hur man ska vinna mot en person som råkar fixa en för dålig löpare. Elegant, rakt på sak, inget snack mot en stark stormästare. Det är ju liksom, ibland ser schack väldigt enkelt ut. Och så spelar han i den här tävlingen. Enkelt schack, det är ju det de säger. Han är ju liksom, han kronar inte till det där i onödan, utan, och så tog han en stormästarinteckning på nio partier. Det är ju liksom, han är ju på väg mot att bli.
Ja, men alltså det som är överraskande är ju att Jonathan har ju lite grann hans satsning på att bli proffs, och har ju varit lite på paus, kan man säga, genom att han har börjat studera och flytta till Växjö och så vidare.
Stockholm, precis så. Men det kanske är så där att det är liksom, Nils flyttar till Danmark och Jonathan flyttar till Växjö, ibland så är det liksom måste det hända någonting i privatlivet för att det ska liksom.
Jo, men det jag menar var, så skillnaden har ju varit den att Jonathan verkar signalera lite att han inte gör en satsning.
Ja, du menar att han satsar på skolan kanske?
Ja, han satsar på någonting annat. Det känns som att han satsar på ett civilt liv istället då. Å andra sidan så kan det ju faktiskt vara så här också, att när då den här spänningen släpper av att nu måste jag liksom bli proffs, nu måste jag liksom prestera, nu måste jag vara duktig, då kan du knyta sig. Och sen när man liksom bara kan spela för att det är så oerhört kul att spela schack. Så hittar man den där glädjen och den där styrkan som finns i kroppen, men som man inte fått ut har liksom spänt sig då för att man ska prestera. Då.
Jonathan har ju också varit känd för att vara en som spelar extremt många partier. Han har ju liksom varit med överallt, jämt. Och det kan man ju inte vara då om man ska hinna plugga samtidigt. Så att det kan ju också vara någonting som faktiskt kanske gör. Ja, det är ju inte säkert att det är det bästa sättet under alla perioder i ens utveckling att spela mycket tävlingar.
Nej, alltså, och sen så kan man, för det är ju klart att det är ju ingen hemlighet att vi hoppas ju nu lite grann att han ska få blodad tand, att han ska liksom ta chansen igen här nu att liksom testa om han kan nå en ny nivå och på riktigt närma sig de här Tikkanen och Hilla Persson och de som ligger liksom snäppet före lite grann fortfarande och trycka sig förbi dem, för det är ju det man väntar på lite grann, att han ska liksom
någon gång borde det komma någon. Nu är inte han så ung längre, han är ju 24 i år va, tror jag. Men någon gång borde ju det dyka upp någon som passerar de här gamla stötarna. Men de kan vi ta. Tiger och Hans Tiger Hillar på Hans Tikkanen var ju också med och spelade. Erik Lindqvist var också med va? De var fem stycken. Jag tror de spelade ungefär lika mycket alla fem. Det var ju ingen som var liksom, även om Jonathan var uttalad eller liksom reserv då, nummer fem, så spelade de ju allihopa ganska snarligt mycket partier. Tiger fick ett skönhetspris för ett vackert parti han spelade mot Litauen. Det var en oerhört rolig avslutning. Jag följde det där live när partiet, och han plötsligt började han gå upp med kungen mitt bland alla tunga pjäser, och ja, det slutade med en elegant mattsättning, så att ja, det var ju väldigt roligt såklart. Och alla de tre spelade ju då, ja, de gjorde ju det de förväntades. Både Tiger, ja, Hans och Erik spelade bra schack och levererade det som man kan tro av dem. Det är ju det som du säger, två som överpresterade och tre som gjorde vad de skulle. Då blir det en jäkligt fin placering. Vi kom ju 11:e plats i OS, och det är ju en av de bättre genom tiderna faktiskt.
Absolut.
Så är det med det. Det var ju själva tävlingarna. Vi har ju, Kina vann båda tävlingarna. Kina som har både här och damklassen, eller öppna och damklassen. Och folk brukar ju alltid göra narr lite grann av Kina och säga att det här är de enda elitspelarna de har. Det är de fem som får åka till OS. Det är väl inte riktigt sant längre. Kina börjar ju växa, de också är som schacknation. De är väldigt duktiga på toppen, men de har ju ingen större bredd än så länge. Men som sagt, det blir ju mer och mer när de nu inser att det finns någon, de har någonting att hämta i internationella sammanhang.
Ja, alltså spännande. Men Kina är ju inte minst det. Man har ju som ambition att närma sig väst på flera sätt. Och då har man ju också valt ut schack som ett av de områdena som ska bevisa hur duktiga de är. Så de främsta spelarna blir ju liksom omhändertagna på absolut bästa sätt för att kunna utvecklas mot världselit. Och det här gänget där med Ding Liren i spetsen, de har ju tryckt sig upp där på 2-7-listan.
När vi spelar in det här så är precis Europacupen för klubblag avslutat. Och sista ronden där spelade Ding Liren mot Magnus Carlsen och spelade remi. Och jag tror att det var, om jag nu kommer ihåg det rätt, så är det 95:e partiet i rad han spelar utan förlust. Och det är ju en helt sjuk serie. Det är ju liksom på den nivån han spelar. Han spelar ju bara mot bra motstånd hela tiden. Så att det är ju liksom, det är ju helt fantastiskt.
Han är fantastisk, det är han.
Hopp, det är om det. Har vi något mer vi borde säga om själva tävlingarna, Jesper? Eller ska vi gå över lite grann och prata om det som händer runt omkring?
Ja, men det kan vi göra. Vi kör det.
Jo, det är ju annat också, som sagt, runt omkring själva tävlingen. När jag landade i Batumi då för den här tävlingen på fredag mitt under, den håller på ungefär 2 veckor hela evenemanget, då var det den berömda Bermuda-festen som ju tydligen är en varje år. När Bermuda, som aldrig är med och tävlar om toppplaceringarna i själva tävlingarna, men de varje år så bjuder de in till en jättefest som alla ska få vara med på. Och det var ju ganska underhållande att få ta del av det kalaset.
Yes, ja. Jag har mött med några gånger förut så jag vet.
Ja, du har ju spelat OS också. Så att,
ja, jag har varit bevistat också i andra sammanhang.
Jag tyckte det var fascinerande just hur, för att det är ju mycket runt omkring, det måste man ju fatta att när det dyker upp då, det måste ju vara ett par 3000 totalt som kommer till alla de här tävlingarna. Det är klart att det är ju mycket folk som umgås och träffas och så. Det var ju ett frieri mitt under en rond där.
Vad var detta för något? Det har jag helt missat.
Jag kommer ju naturligtvis inte ihåg det nu, men jag vet att det var två spelare då från olika länder.
Olika länder också?
Ja, visst. Som har träffats i de här sammanhangen, kanske inte just på det här oavsett, men i samband med en rond där så var det ett frieri, och tack och lov så sa de ja till varandra. Och det var ju väldigt vackert naturligtvis.
Säg att det var två killar eller två tjejer, så blev jag överlycklig.
Ja, det var inte riktigt så fint. Men jag tycker att kärlek är fint
hur man förlåt. Det är självklart.
Så
självklart.
Är det. Nej, men så att det tyckte jag var kul. Så där är ju mycket runt omkring, men det som är, alltså mer officiella saker som är runt omkring, det är ju att den här FIDE-kongressen då, FIDE som är förkortningen för Internationella Schackförbundet på franska.
Yes.
Och alla de sakerna som görs då träffas man ju vartannat år och har en kongress tillsammans. Och en sak man ska göra, som man gjorde den här gången, det är att välja en ny president. Men vi återkommer till det om en liten stund.
Det görs som var fjärde år, ska man säga.
Ja, just det, så är det. Var fjärde år så väljs det en ny president. Eller ja, så väljs samma gamla vanliga president. Men vi återkommer till det om en liten stund. Först, det är massor med möten och sånt här, Jesper. Du har lite intresse i något eller några av de här grupperna runt
omkring. Jag kan säga då, för mig det var helt tokigt när jag var där faktiskt. För jag alltså från 7 på morgonen till 12 på kvällen så bara höll jag på med det ena och det andra och alltihopa. Det första man ska säga, det är naturligtvis att det gäller att passa på när det är ett sånt här OS. För FIDE och för ECU, då, alltså Europeiska Schackförbundet. Mm. Det gäller att passa på när alla är på plats, för det är ju faktiskt alla. Att liksom träffas, ha möten, ha kurser, diskutera frågor och på olika sätt att nätverka och diskutera. Mm. Och då kan man säga så här att dels så har man de olika kommissionerna som då träffas. Jag träffade min kommission, ECU Education.
Du jobbar ju med schack i skolan. Liksom,
ja, just det, schack i skolan. Men vi hade också kurs under 2 dagar där man kunde ta den nya ECU School Teacher Certificate.
Ett gemensamt certifikat som visar att man behärskar en del grundläggande kunskaper i hur man lär ut schack till barn.
Alltså grundläggande, vi försöker ta det till en helt ny nivå när det gäller skolschacket. Alltså att ge Europa de verktyg som behövs för att kunna bedriva riktigt bra undervisning i skolorna med schack som bas. Det är ju liksom...
Ja, jag ber om ursäkt för mitt uttryck. Jag menar att man liksom ger alla samma grund i den, det är det jag är ute efter. Det är en standard för hela Europa och den tas ju nu även emot av andra delar av världen, om jag har förstått det rätt. Så att det...
Ja, det finns stort intresse för det vi
gör. Men en sån kurs hade ni, jag vet att jag medverkade också på lite av det här sakerna naturligtvis också, men även på en konferens om hur man styr schackliga organisationer som också pågick där. Så det är ju väldigt mycket saker som, man ska inte säga att det är i kulisserna, det är snarare tvärtom. Det här är ju det som är kongressen. Alla de mötena, alla de olika sakerna som händer runt omkring.
Ja, faktum var ju att när du och jag var där, Carla, så var det ju varje dag så satt ju en lista med alla de olika möten och konferenser som skedde under den dagen. Sen tycker jag det var ju bara att bocka av där och säga, vilken ska jag gå på nu? Hur ska jag hinna med det här? Och så hade jag ett möte där och så skulle jag träffa den där. Och så
en intressant grej tycker jag med just den här organisationen är att alla möten är öppna. Ja, nästan i alla fall kan jag säga att 90% av alla möten är öppna och för vem som helst att komma och gå och lyssna på.
Ja, det tycker jag är fint där. För jag passade också på att lyssna lite grann på olika Trainers Commission och på andra kommissioner också för att se hur de verkade fungera och hur de jobbar.
Nej, så det där är någonting väldigt fint, tycker jag också så. Fick du några grejer som hände under de här mötena som liksom...
Ja, alltså man kan säga så för mig är det ju så här då att eftersom det var inför det här presidentvalet så var det ju faktiskt 3 kandidater och det var ju väldigt oklart hur det skulle gå i det här valet. Framförallt stod det ju mellan Georgios Makropoulos och Arkady Dvorkovic som liksom kämpade liksom sida vid sida för att se vem som liksom skulle vinna och det var ju oklart ända in i mål hur det faktiskt skulle gå. Och då är det naturligtvis ur min synvinkel sett så vill ju jag, med tanke på det att jag jobbar med schack i skolan, så vill jag ju att de här kandidaterna ska ta det området på största allvar. Och också passa på att få dem att liksom lova lite grann att det här är någonting vi vill satsa på. Och jag vill liksom bevisa att det faktiskt är någonting värt att satsa på. Så jag hade 2 möten med de båda vardera. 2 möten med Georgios och 2 möten med Arkady. Och också för min egen del för att förstå vilka de är och vad de vill och sådär. Makropoulos har ju träffat några gånger förut. Arkady Dvorkovic var ju första gången jag träffade. Och det var väldigt intressanta möten och inte minst eftersom båda förstod verkligen att det är ju schack i skolan som är framtiden på många sätt.
Nej, men det där är ju så. Jag träffar ju naturligtvis också de här. Det var ju någonting som var väldigt sympatiskt. Det är också med det ganska öppna och prata ganska mycket med alla. Sen är det lite olika personligheter de här individerna och sådär. Så att det är ju ingen tvekan om att Arkady Dvorkovic från Ryssland då, som sen vann omröstningen också, är en betydligt mer social person och lättare att ha, liksom, umgås med och förmodligen kommer att klara det här uppdraget han fick alldeles utmärkt. Men det är ju oerhört värdefullt att få bjuda på de här kunskaperna om schack i skolan, för att jag pratar ju också med båda två naturligtvis, och det var ju det, de andra frågorna om hur man ska driva VM-cyklarna och hur man ska skaffa sponsorer till världsmästerskap och sådär. Där tror jag varken du eller jag kanske har så mycket att bidra med till just de här. Men de frågorna som Sverige är bra på när det gäller schack i skolan framförallt då är ju, där tror jag helt enkelt att vi är mycket bättre än vad de är. Och, men att de ville lyssna var ju ingen tvekan om. Så det tycker jag är underbart.
Ja, det var ju ganska kul för du var ju också med. Ja. Jag gjorde ju en presentation, gjorde jag. Mm. Eller en slags happening med, där jag presenterade då de visionerna som vi i ESU Education har för hur schack i skolan bör utvecklas eller kan utvecklas, ska jag säga.
Och de stämmer ganska väl överens med hur det är i Sverige. Liksom.
Ja, alltså naturligtvis. Jag bär ju med mig det naturligtvis. Ja. Då. Och då var ju både Makropoulos och Dvorkovic på plats för att liksom, ta del av det här och lyssna på det här och komma med inspel och så. Då. Så att det var, tyckte jag var jättekul. Man måste ju faktiskt säga det, att eftersom jag har suttit nu två möten med Dvorkovic, han är ju grymt skicklig, alltså. Det måste man ju säga. Ruggigt kunnig, påläst, alltså grym på många sätt. Alltså. Sen får man väl se vad det liksom innebär i praktiken, liksom, att han är så skilled som han är.
Vi kan ta lite grann runt omkring grejer också. Alltså, det är ju väldigt speciellt att få ta en del av såna internationella kampanjer, för det är ju ändå det det handlar om. Du ska få 180 länder att rösta på dig. Mm. Och hur gör man då? Och jag menar, när då Makropoulos, som är ju, han har ju varit med i den här organisationen i 20 år. Han har varit president i Greklands schackförbund i 30 år. Han trodde han skulle vinna bara. Liksom. Han tänkte att jag har gjort så mycket jämt och alla vet vem jag är och sådär. Så att han gjorde nästan ingen kampanj. Det var svårt att få tag på, lite butter och lite sur och sådär. Han hade ju bra folk omkring sig, men själv är han ju ingen stjärna. Det är ju ingen som någonsin har tyckt det egentligen, man ska vara ärlig liksom. Han hade en del bra folk, men det hjälpte ju inte alls. Dvorkovic istället då, han bjöd på 3 stycken gigantiska fester i något stort tält med gratis sprit åt alla som kom och gåvor, och det var liksom, han syntes på muggar, de hade tryckt upp honom på kepsar, och han liksom, det var ju en sån
kraft. Eller bara titta på den här expo-avdelningen som var där de hade fått bygga upp sina egna, ska vi säga, kiosker eller vad ska jag säga, promotion-tält liksom på Olympia-området då. Så var ju hans 5 gånger så stor som Makropoulos. Det var ju liksom lite annan nivå på det. Så
han hade ganska många miljoner i ryggen, det kan man väl också vara klar över.
För det kan man absolut säga.
För det är ju då, han har ju suttit i regeringen hos Putin, och han har ju är ju en del av maktapparaten i Ryssland. Så det här är ju, jag menar, det kan bli bra ändå, men det är ju ingen tvekan om att det här är Ryssland som vill ha kontroll över Världsschackförbundet. Det är ju absolut ingen tvekan om det.
Nej, det är en prestigesak. Det är självklart det. Och där får man ju, det var ju ingen tvekan. Jag vet ju, nu har ju Sverige tydligt klargjort att man valde att rösta på Dvorkovic. Och det gjorde man ju precis av de anledningar som jag själv tror jag. Det var att man tyckte att Dvorkovic var en person som gav mer ett bättre helhetsintryck. Och så. Framförallt. Och också kändes som en fräsch fläkt jämfört tror jag med Makropoulos, som har suttit vid sidan av Ilyumsin under många år. Ja. Men det är inte så lätt, alltså, för det är ju naturligtvis det här som är frågan nu som alla ställer sig. Hur stark är kopplingen till ryska staten? Hur liksom allvarligt är det? Och det är väl bara precis så som jag också pratade med Håkan Jalling efteråt. Det återstår ju att se nu. För att han har lovat en transparens, han har lovat ett nytt FIDE. Och så får vi se om det levereras, det som han sen har sagt.
Ja, det är klart att han kommer klara det här jobbet. Det är ju ingen tvekan om det. Däremot så är frågan, blir det så stor skillnad i formen än mot tidigare? Det är ju, man ska ju vara klar över att transparens med ryska mått är ju något annat än vad det är för våra mått. Så att, men han har en del folk omkring. Han har en del folk omkring sig som kommer från Västeuropa och så här. Så att det här blir nog bra, tror jag.
Ja, jag hade ju också 2 möten med Coatly, Bashar Coatly, som är hans vicepresident. Och han gav ju ett bra intryck. Alltså.
Men han är ju businessman från Frankrike också.
För varje dag som gick där så kände man att folk blev mer och mer imponerade av Dvorkovic när man var på plats där nere. Så att det var, man kan säga, deras trender var och gick åt olika håll, får man nog säga.
Det som jag tycker är mest synd av allt är att man inte klarar av i FIDE att bråka om allting. Alltså att låta bli att bråka om allting, ska jag säga. Det blev ju nästan så att säga, nu har varit röstsiffran nu, 110 10 mot 70 eller någonting. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var liksom relativt, det var ju klar seger utan tvekan, men det var ju ändå ganska jämnt. Och så där jämnt har det varit de 3, 4, 5 senaste valen. Att det är någon som vinner med 90 mot 80, 90 mot 70, 100 mot 60. Alltså det är en splittrad organisation, och klarar man inte av att ändra på det nu utan bara nöjer sig med att bara vinna. För det kan han ju det gjorde han. Han vann ju tydligt och det var ju rättvist och allting. Men en av jobben är ju att få ihop den här organisationen så att alla drar åt samma håll. Det tror jag är bland det svåraste han har att göra.
Ja, jag tycker att det är intressant. Jag tycker att som det jag håller på med är schack i skolan. Mm. Och det är intressant att som det är någonting nytt så känner jag ju att här finns inte den typen av motsättningar som finns när man har liksom har pinkat in reviren när det gäller tävlingar eller när det gäller andra motsättningar som finns i de klassiska delarna då, utan här är ju alla verkar vilja, nej men det är bara att dra åt samma håll eftersom det är sån utvecklingspotential, här ska vi hjälpas åt, så att det sa både Makropoulos och Dvorkovic och Zoran för övrigt, som ju blev omvald till ECU-president då, som vi faktiskt inte har nämnt, för han hade ju inte heller någon motkandidat, så det var inte så överraskande, men alla säger det, ja men det här är bara att köra på, därför det här är någonting vi vill tillsammans göra ihop, så att kanske kan det faktiskt också vara en sammanhållande faktor, en brygga mellan de här olika delarna som schackvärlden består av.
Så är det. Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt att Sverige är med i de här miljöerna och att vi liksom tar del av det här. Jag hoppas verkligen att vi fortsätter att vara det, för att det här är ju liksom en plats där schackets liksom världsliga status bestäms, kan man väl säga. Vad är schack? Ska schack vara en... Det var ju liksom någonting som var väldigt sympatiskt, tycker jag. Det var ju Dvorkovic, en av de här deviserna han hade, som jag inte kommer ihåg, get chess out of the woods. Alltså vad... Ja, jag vet inte vad man ska översätta, ta upp schacket ur källaren liksom, eller man ska översätta till något sånt där. Och det är ju liksom det är ju en väldigt hur ska man uttrycka det? Det finns ju ganska många som tycker att det är mysigt att sitta och spela schack med varandra, och det kan de väl få göra. Men om vi ska växa och låta schacket få en betydelse i världen, då måste man ju liksom upp på de stora scenerna, och vi måste ut på den vanliga marknaden liksom, bland där alla,
och
där
ut i skolorna.
Ja, men jag menar det vad jag menar, bland de där alla människorna är, där de andra är. Skolorna, Jesper, ja, självklart, ja, jag lovar, jag ska...
Ja, du vet att jag är tjatig, jag vet, det är hopplöst nu för tiden när jag bara liksom tjatar om det här, men det är ju så, jag ser ju verkligen att här finns möjligheter, så att det är ju det då.
Så är det. Bra, men hör du, då kan vi allt det här, va?
Ja, jag tror det.
Tack ska du ha för idag.
Tack.